Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex... Hej och välkomna gott folk. Ny vecka, nytt avsnitt, även denna torsdag av Hur är det med sexlivet. Jag heter fortfarande Kalle Norvald och har fortfarande kvar min legitimation som psykoterapeut och auktorisation som sexolog. Den här veckan ska jag träffa Fredrik som är transkille och som arbetar med väldigt spännande frågor inom verksamhet som kallas för att vara doula. Det finns väldigt mycket språk i detta avsnitt som vi kanske inte lyckas hinna stanna upp vid att definiera. Men jag vet redan nu att vi kommer använda begreppet trans exempelvis. Och det är ju ett språk för att beskriva könsidentitet. Alltså hur man själv väljer att definiera sig. Eller ord som man behöver ta till för att definiera sig. Vi kommer också säkerligen nämna ett ord som kallas för cis-person och det är personer som inte är trans. Cis är latin och betyder något i stil med på samma sida eller i linje med. Och i det här fallet så handlar det då om att man definierar sig i linje med den biologiska kropp man föds med och det juridiska kön man blir tilldelad vid födseln. Och att det också går i linje med de normer vi har kopplat till kön. Men nu kör vi igång. Trevlig lyssning hörni.
Sexlivet med Kalle Norvald.
Välkommen hit Fredrik.
Tack Kalle.
Hur är läget idag?
Jag är trött av att åka tåg.
Tågtrött.
Men det är kul att vara här.
Det är väldigt fint att du ville komma hit. Vi ska väl vara transparenta och berätta att vi har försökt spela in en gång tidigare. Men tekniken var inte till våran fördel den gången.
Nej, jag är väl ungefär lika så här, tekniskt kunnig som en lama.
Ja,
så att, och när två personer är lika tekniskt kunniga som lamor, då blir det inte så mycket inspelning.
Two wrongs don't make a right.
Nej, tyvärr.
Men nu får vi också träffas och vara i fysiskt samma rum. Det är också fint.
Precis.
Men jag har bjudit in dig för att prata om sexualitet i kombination med att vara trans.
Just det.
Vill du berätta lite om varför tror du att jag har bjudit in dig? Förutom att klipparen Nicky sa åt mig att göra det då.
Just det, jag hoppas ju att du har bjudit in mig för att jag själv är trans. Så att jag har ju lite hands-on,
jag nickar, ja.
Lite hands-on erfarenhet. Och sen så har jag jobbat med sexuell hälsa, reproduktiva rättighetsfrågor under ett antal år. Jag har varit aktiv i RFSU, RFSL, varit skolinformatör och sen så är jag ju doula.
Det ska vi också prata om sen.
Ja, och tycker att de här frågorna är oerhört viktiga och intressanta. Så jag gissar att det är lite på bakgrund av det.
Verkligen. Och det här är ju ett tema som jag också har arbetat med på lite olika sätt. Jag kommer ju berätta lite utifrån ett kapitel exempelvis. Jag har skrivit en antologi om sexologisk rådgivning för personer som är trans. Men också har jag ju träffat, jag vet inte hur många transpersoner som kommit för att just prata om sexuell och reproduktiv hälsorättigheter i lite olika perspektiv. Så jag tänker att du och jag skulle vara en bra kombo att diskutera det med. Men om jag börjar ställa frågan utifrån dig som person, som Fredrik. Vad har du för relation till att vara trans?
Jag hade ju liksom ingen aning om vad det innebär att vara trans innan jag fick det kastat i ansiktet på mig.
Ja.
Lite så. Mm. Jag har alltid vetat på något sätt att jag är annorlunda. Men jag har liksom tänkt att det har med sexualitet att göra. Jag har ju varit flata, jag har varit bi-tjej. Alltså jag har testat på jättemånga olika. Och sen när jag var 15 eller 16, eller om jag skulle fylla 17. Någonstans runt här så var jag på ett läger för queer ungdomar. Och då var jag där som, jag hade precis tänkt på att jag är nog attraherad av män också. Så bi någonting är jag nog. Så var jag där, var jättekul. Lyssnade på en föreläsning med en transkvinna som hade kommit ut med en film. Hon berättade om sin ungdom och hur hon hade känt och så. Och du vet det här, när man kommer på någonting om sig själv och man inte kan släppa det.
Jo, tack.
Ja. Mm. Så att jag låg ju i tältet typ resten av den veckan och bara, nej men det kan inte vara så här det är.
Eller? Alltså när du just fick språket för transsexualitet.
Ja, precis. Så precis fick jag ord för hur jag kände. Sen är det ju alltid svårt det här med att komma ut och hur man ska hantera det och vad är jag för något? Är jag icke-binär kanske? För jag hade kompisar som var. På dåtiden så pratade man bara om inte igen det. Det här är ju 10 år sedan. Nästan 20, herregud. Det är nästan 20 år sedan. Så gammal.
Tiden.
Ja, herregud. Nej, men då pratade man om inte gender och då var man det om man inte var binär då, eller man eller kvinna.
Precis.
Så att jag försökte utforska det och sen så hoppade jag av gymnasiet. Det var jättemycket som hände.
Ja, på grund av dina funderingar?
Ja, på grund av, jag mådde jättedåligt. Hade jag mått så dåligt nu så hade jag varit inlagd. Liksom. Jag mådde jättedåligt. Och försökte på något sätt mitt i det här reclaima någon typ av femininitet. Nej, men nu jävlar ska vi visa världen att jag är tjej, jag är kvinna.
Ja, som en motreaktion på dina mörka tankar. Ja, jag tror det.
Så att jag gjorde ju massor med saker som inte kanske var så bra. Lite dumma relationer och sådär. Men det var ju så jag ändå upp i Sverige. För att jag blev kär i en svensk kille som bodde i Nynäshamn.
Mm.
Så att jag flyttade hit. Gick på en kvinnoseparatistisk linje på Jakans folkhögskolan i Jakobsberg. Det är så här, all in. Ska köra verkligen så här. Nej, men jag är inte kille. Jag är jättemycket tjej och jag är feminist. Och det är det som är grejen. Liksom. Det är könsrollen jag problem med. Men det funkar ju inte.
Nej. Men det är ju ett effektivt försvar för att just försöka trycka undan de tankarna. Är ju att gå åt totalt andra hållet.
Absolut, ja. Absolut.
Det är effektivt på kort sikt. På lång sikt, not so much.
Nej, och jag tror att hade jag varit tjej eller identifierat mig som så hade jag säkert varit en jäkligt bra tjej.
Säkert. Men det var inte för dig.
Nej, det funkar inte i längden. Så att vi är ju här i Stockholm som jag fick mitt transcommunity. Det var här jag träffade andra med samma identitet. Jag har ju gått på ANOVA.
ANOVA är ju könsidentitetsutredningsteamet här i Stockholm. Svenska språkets längsta ord. Könsidentitetsutredningsteamet. Ja.
Det är så jäkla långt.
Men det finns ju några stycken utspritt i Sverige.
Så det var här jag gick och det här jag började på testosteron och det här jag har gjort mastektomi och så bröstborttagning och så. Så att Stockholm är ju här jag har mitt community, så att när jag flyttar härifrån så tappade jag del av mitt queer community på många sätt.
Ja, det är en förlust.
Skönt att slippa Stockholmsstressen, men väldigt konstigt nu, för nu lever jag ju i en relation med en cis-kvinna och sen en tjej som inte är trans.
Mm.
Och vi läses ju som ett heteropar, men ingen av oss är hetero.
Nej.
Så att, ja, det är så många olika
Don't
saker
judge the
här.
Book by its cover.
De senaste de 8 åren har jag inte behövt berätta frågan, komma ut för någon. För jag har ju varit ihop med någon som vet. Och jag har ju passerat, alltså att folk har ju läst mig som man.
Ja.
Så att det här med att jag nu är öppen med transfrågan och öppen i mitt doderskap och så. Det är ju mycket det att nu kan jag. Det kommer inte få några konsekvenser för mig om jag är öppen. Jag kommer inte bli utsatt, jag kommer inte förlora jobbet. Och jag tycker också att det är lite min skyldighet, för jag har fått så mycket från det här communityt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men vad tror du, om vi hoppar tillbaka just kopplat till det här, från det här liksom mörkaste mörka till att du sen fattade beslutet att hoppa på könsidentitetsutredningen. Vad var det som fick dig att ta det steget?
Ja, men det var nog mycket det att jag hade den här communityt i Stockholm. Jag kom ju hit precis när RFSL Stockholm satte igång sin ungdomsverksamhet.
Ja.
Det var i startgruppen vid Igalia när det startade upp.
Mm.
Första gången jag kom dit, jag visste inte vad ska jag heta för någonting. Jag har ingen aning vilket pronomen. Ja, men man pratar inte ens om pronomen på det sättet för 15.
De flesta vet ju knappt idag vad ett pronomen är. Ja. Det är ju han, hon, hen, den, det.
Ja, precis. Mm. Så att man pratar inte om det på samma sätt i queer-communityt den tiden. Nu är det jättevanligt.
Utan tvekan. I alla fall i det communityt.
Ja, precis. I queera kretsar är det jättevanligt att man pratar om pronomen. Men då så kom jag dit och det var första gången jag träffade på transtjejer hade jag träffat på. Det visste jag om. Jag visste om att det finns liksom drag queens. Jag visste om. Jag hade ju ganska bra koll på homo-communityt.
Yeah.
Men trans-communityt hade jag inte. Så då var första gången jag träffade på ett gäng. Och här i Stockholm på den tiden så fanns det ett här, en idrottsförening. Jag ser idrottsförening med citationstecken, för att vi var 5-6 strandkillar som spelade fotboll. Vi hyrde simhall, vi var i Bredning ett antal gånger, hyrde simhallen där. Och bara var killar tillsammans. Liksom. Spelade ingen roll, ah, den här killen har bröst, så att den här killen har gjort underlivskirurgi, så att den här personen vill inte göra någonting med sin kropp.
Så
att yngsta var kanske 16, äldsta var 30, som hängde och var grabbar tillsammans, upptäckte manlighet tillsammans. Och det var oerhört befriande.
Kan tänka mig. Också att skapa en manlighet tillsammans snarare än att bara hoppa på machonormerna och tala befriande.
Och där var det mycket så att vi hade relation med varandra och sen gjorde man slut och så blev det som en ny. Och så. Ja, men det var väldigt, väldigt, väldigt befriande och väldigt skönt att kunna upptäcka en manlighet i det sammanhanget.
Ja.
Det var ju också det som gjorde att jag tog god i mig att för först så ska man ju få en remiss till Anova, det här könsidentitetsutredningsteamet via en psykolog på en vårdcentral.
Nu vet ni att det heter Anova i alla fall i Stockholm. Ja. Behöver inte ta det här långa ordet.
Nej, precis. Man ska få remiss dit via en psykolog på en vårdcentral och då ska man ju övertyga en person om att jag måste få komma hit och det är ju en talpsykolog som sitter med den kompetensen.
Ja. Numer kan man göra egenanmälan till Anova. Tidigare har varit en lång, lång, lång väg att få komma dit. Det är ju för sig fortfarande, det är ju jättelång väntetid för det första besöket. Sist jag hörde någon tidsuppskattning var på 24 månader.
Herregud. För mig tog det inte alls lika lång tid utan jag var nog så pass övertygad när jag kom till psykologen att jag fick remiss på första besöket. Det var inga konstigheter. Sen så skyndade det på också för att men jag hade en annan period där jag mådde jätte dåligt. Ja, men så pass dåligt att jag låg faktiskt inne på Huddinge på sluten psyk. Och de var det direkt, men Anova finns ju här. Vill du att vi fixar så att du kommer dit? Och det att jag mådde så dåligt, det gjorde att Anova, jag vet inte om de tog in mig tidigare eller vad som hände.
Men det var på grund av könsdysforin eller?
Ja, precis. Jag mådde fruktansvärt dåligt, tror jag. Jag kom dit snabbt. Jag kommer inte ihåg hur lång tid jag behövde vänta, men inte mer än ett halvår åtminstone.
Jag är ute mycket i vården och pratar om de här frågorna bland annat. Men många liksom blir oroliga att den här behandlingen liksom sker så fort. Men det är ju utredningen som börjar. Det är ju inte att man sätter sig i väntrummet och får könskonträr hormonbehandling på en gång. Alltså, men i ditt fall att du fick testosteron i väntrummet. Liksom, utan att det sker ju lite andra steg före.
Det är ju fruktansvärt förnedrande på många sätt. Eller var det då? Så att jag fick göra det här Rorschach-testet.
Ja, och Rorschach-testet är ju när man får se på sådana bläckpubblar och beskriva vad man ser vid associationsmässigt.
Precis, och det var med en psykolog. Och hon liksom lägger fram den bilden till mig och jag säger, fjäril?
Yeah.
Ja, men ser du inget mer? Hon har en riktigt stark finländsk svensk accent och så, ser du inget mer? Nej.
Om man är ute efter ett specifikt svar som då i sin tur tänker man sig skulle stärka att du har könsdysfori.
Och då mycket säger, men utifrån det du ser, du verkar vara en ganska aggressiv person och har du nära till våld? Nej.
Så jobbar man ju inte riktigt längre, tack och lov.
Nej. Och jag har ju läst i min journal så står det så här, patienter kommer in i vårdad manlig klädsel. Jag bara, jag har en skjorta på mig.
Vårdat, ja.
Långa svaret på din fråga.
Ja, men det är fint. Tack att du delar med dig. Jag tänker att det här är också en berättelse som man inte hör jättemycket just kopplat till de här spörsmålen. Och då kan man ju ställa sig frågan, har det här med sex att göra? Och jag tänker att det har det i allra högsta grad. För det är ju en fråga om välmående och din relation till din kropp.
Verkligen.
Och både måendet och kroppen är ju någonstans med i sexet för många, oavsett om man gör det på egen hand eller med någon annan.
Ja, och att det är ju faktiskt inte så länge sedan de här teamen insåg att man kan vara queer och trans.
Ja.
Ja, men folk utgår lite ifrån, eller folk utgick ifrån att man skulle bli heterosexuell. Hade du varit flata så skulle du bli en heteroman. Jag har ju haft kompisar som inte har blivit nekad diagnos, men de har blivit ifrågasatta av teamen när de har sagt att men jag är kille och men jag vill ha kuk liksom, eller jag vill vara med män. Jaha, men varför kan du inte bara vara heterosexuell? Nej, men jag vill vara med män och jag är man. Och har fått frågor kring det. Så, hur tänker du då?
Ja. Och där har ju tack och lov i alla fall de rapporter jag har fått höra, delvis de klienter jag har nu i ett samtal, men också tidigare i kontakt med könsidentitetsutredningsteamen runt om i landet, att det där har man ju lite fattat galoppen med nu, att sexuell läggning är en sak och könsidentitet är en annan, som för vissa hör ihop och för andra inte alls. Men det är ju inte poängen att man ska gå och ifrågasätta.
Nej, jag tycker att det är spännande, för jag gick ju länge innan jag flyttade till Sverige, så gick jag hos Espen Ester Pirelli i Bjennestad.
Ja, absolut.
Den norska sexologen.
Väldigt, väldigt känd sexolog i min profession.
Ja, jag gick ju hos henne och hennes fru.
Mm, Elsa.
Elsa, precis. För jag bodde där nere, jag bodde ju i Kristiansand ett tag. Och då pratade vi om de här diagnoskriterierna och hur vården ser ut till exempel i en del andra länder. Att en del andra länder så är det så här, ja men du träffar en psykolog under 3 månader. Mm. Att nej, du kommer inte få någon behandling eller recept efter första besöket, det går inte. Men max 3 månader för att kunna få en bild av att det här är någonting som är fast, inte någonting som du är inte i ett psykotiskt tillstånd.
Nej.
Och att det är lite så standards of care handlar om så här, riktning för hur man ska behandla transpersoner. Det är inte så här 4 år med lev i det här könet i ett år. Det är inte där vi är längre. Det var så det var på 70-talet. Nu är vi inte där längre och Sverige är ju så långt efter. Och TGEU som är en europeisk organisation som arbetar för transpersoners rättigheter bland annat, har ju listat Sverige bland de 3 länderna längst ned över hur svårt det är att få vård i Sverige för könsdysfori. Tillsammans med Polen och Irland.
2 nationer som är kända för sitt arbete med sexuell reproduktiv hälsorättigheter.
Eller hur? Eller hur?
Ja. Ja. Jag vill poängtera ironin då i min stämma. Ja.
Ja, men Polen känd för sina HBTQ-fria zoner och Irland där det var länge sedan folk dog för att de inte hade rätt till abort.
Mm. Jag tänker att det finns förstås parallellprocesser i de här frågorna hela tiden. Är det någon rättighet som inskränkas inom SRHR-perspektivet så blir det oftast några till som följer med på köpet.
Verkligen.
Det är väl en del av en konservativ politik. Men vi hoppar tillbaka till dig Fredrik, för du beskrev ju också en period av där du liksom försökte övertyga dig själv på mer eller mindre omedvetet sätt att säga, men jag är cis-tjej. För du pratade också om en destruktivitet i det. Jag känner igen det från väldigt många samtal som jag haft med personer som har varit i samma eller liknande situation. Jag tänker mig också, om jag lutar mig på min kliniska erfarenhet, att du också då hade sexuella relationer som inte blev toppen.
Ja, men verkligen. Och det här är verkligen ingen period i mitt liv som jag är särskilt stolt över. Men jag hade ju till exempel personer som betalade för att göra sexuella saker med mig till exempel. Jag hade, när jag gick på gymnasiet, så hade jag en gift snubbe som brukade hämta upp mig. Mm. Till exempel på skolan, vi brukade ha sex i hans bil. Jag rymde hemifrån ett dygn och så var jag en källare. Och jag fick inte så här, gå på toa för att hans son var där. Han var liksom ensam hemma med sin son. Men, alltså sådana typ av saker. Liksom. Mm. Och på något sätt så var det viktigt för mig att göra det här för att få bekräftelse som att ja, men min kropp är okej. Sen så vet jag ju att skulle jag få veta att någon av mina elever, jag jobbar som högstadielärare också, om någon av mina elever skulle göra det så skulle jag orosanmäla direkt.
Ja, och det är man ju skyldig till.
Ja, ja. Alltså, så att som vuxen så är jag ju medveten om att jag...
Men var det här under gymnasiet, eller tiden du var gymnasieåld?
Det här började ju 2 halvåret på mitt första på gymnasiet. Så jag hade ju precis fyllt 16.
Ja, så då fanns det ändå vuxna i din närhet?
Det fanns vuxna i närhet. Och jag tror inte att någon riktigt såg, för att jag kunde vara så här... Ja, men jag går och tar lunch på stan. Mm. Och sen så åkte jag träffa den här personen.
Yeah.
Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jäkla äckligt. För han liksom, han luktade rök. Och, ja.
Men då var det syfte för att på något sätt så här, känna kvinnlighet.
Ja, men typ. Och det är spännande. För jag har aldrig kunnat ha vaginala samlag. Jag vet inte varför. Mm. Jag har aldrig blivit utsatt för något övergrepp. På så sätt, eller jag vet inte vad det har med någonting att göra. Mm. Jag kan ju till exempel inte gå och ta cellprov heller, det funkar inte.
Alltså just för att det som medicinskt kallas för vaginan inte...
Ja, ja jag vet inte.
Öppna upp sig,
eller? Jag vet inte varför. Liksom. Jag har inte ont när folk är i närheten. Nej. Eller så. Det är bara, det är någon låsning liksom.
Okej.
Det har ju skapat lite problem, för det har ju gjort att folk jag har varit med har velat göra andra saker.
Att man har försökt liksom en penetrationspraktik och så funkar inte det.
Nej, det funkar inte. Så jag har ju liksom haft personer som har hållit fast mig eller tvingat mig att ta satsen i munnen till exempel, med varit personer med kuk och så. Så att jag har ju varit med om en del sådana saker som har varit jobbiga, men som jag har trott att det här behöver jag göra för att det är så man gör som hetero-tjej.
Liksom. Precis.
Och det är ju saker som jag har ju börjat bearbeta det.
Bra.
Så, och det har jag gjort. Det är inte något så här pågående trauma som jag sitter med, och det är därför jag kan prata om det. Liksom.
Där gör du en jätteviktig distinktion. Alltså att prata om trauma när man är i det, det är ju sällan hälsosamt. Mm. Utan att ta hand om det och sen bearbeta på andra vis. Det här kan ju vara ett sätt att bearbeta det, men då är ju huvudsaken att man gör det för sin egen skull och inte framför massa folk.
Ja.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men sen när du var inne på Anova och fick en könsbekräftande vård och liknande, hur skulle du säga nu så här i efterhand att din sexualitet och synen på din sexualitet eventuellt ändrades under den resan?
Jag tycker ju inte att den har ändrats jättemycket. Mm. Jag har ju alltid varit en ganska sexuell person på det sättet. Alltså jag är ganska bejakad i kring min sexualitet. När jag pratade med min mamma, hon säger att du höll ju på att utforska saker redan som liten. Du var ett litet barn. Vi lät dig var du var på ditt rum. Mm. Och sådär. Så att jag har ju alltid varit ganska naturlig kring min kropp. Och jag har ju inte gjort någon underlivskirurgi. Dels för att jag har en väldigt bra relation till min kön. Så att skillnaderna när jag fick ett könsbekräftande vård har ju snarare varit hur sexualiteten har betett sig på något sätt.
Yeah.
Ja, men om man ska prata stereotypiskt då, så blir man ju som tjej kanske uppfostrad i att en sexualitet handlar mycket om att det för andra väldigt mycket. Ja, men man ska inte känna sexuella känslor om man inte har fått den här emotionella, känslomässiga kopplingen till en annan person.
Precis.
Först. Och så var väl jag också lite att jag var lite kåt på någon innan jag kände någon typ av connection.
Det är det du hade lärt dig.
Ja, ja. Men jag kände ju att vi började på testosteron att det var ju omöjligt.
Okay.
Eller, alltså, det är klart att jag också ville ha connection med folk, ja, men ja. Det fanns ett starkare driv i alla fall i början. Ja. Lite som när man kommer in i puberteten.
Ja,
lite.
Ja.
Och det var ju spännande.
Ja.
Men jag kände att onani blev mer okej, eller kändes mer okej. Att flera gånger om dagen kändes mer okej. Mm. Kändes mer okej att ha flera olika sexpartners. Det kunde gå snabbare att bli tänd. Alltså, det var andra saker i kroppen som liksom ändrades.
Ja.
Inte så mycket vad jag gjorde eller vad jag gick igång på eller så, utan snarare att saker i kroppen ändrades.
Mm. För det där är ju spännande tycker jag. Som sexolog i min utbildning så blev jag så otroligt drillad i det här med social konstruktivism, att kön är någonting vi som samhälle har konstruerat. Men du, det här är ju inte första gången jag just hör det här när man börjar få sin könskonträr hormonbehandling. Kanske man ska förklara vad det innebär. Det innebär ju för man är född i en traditionellt kodad kvinnokropp då, som du i det här fallet, med liksom det som medicinskt kallas för vulva vagina, och har östrogen och florerar i kroppen, och då får man ju då testosteron. Och när man får testosteronet, att det händer någonting, något fysiologiskt, alltså det som händer i kroppen som också påverkar hur man tänker och ger sig själv tillåtelse till saker och ting. Och jag tänker att det är också en aspekt av kön som vi behöver ha respekt för. Att ja, men det är klart att könshormoner också spelar en roll. Och sen förstås hur vi laddar det som sker som manligt slash kvinnligt eller annat. Men det är ju någonting i det. Du fick och gav dig själv tillåtelse i högre utsträckning än innan.
Ja, så hade jag varit 14 och varit cis-kille. Jag kan ju förstå att det är många som blir väldigt förvirrade och inte vet hur de ska göra. Och att var de här skämten om strumpor på rummet, var de kommer ifrån.
Liksom.
Det kan jag absolut förstå. Och jag tror att jag hade ju turen att jag hade ju redan gått igenom min pubertet. Jag var ju klar med det här mentala och förvirringen. Och så jag kunde ju fokusera på vad det som fysiskt händer med min kropp.
Ja.
Och hade ju också turen på ett sätt att jag var ju dels en del av queer-communityt. Jag var också en del av BDSM-communityt. Mm. Så att jag gick ju på SLM och Wish, som är ett två kink BDSM-klubbor här i Stockholm. Mm. Och fick ju utlopp för, ja men kan jag testa det här? Ja men det här känns nice. Ja, ja men jag testar det här idag. Alltså att jag fick ju testa på väldigt många olika saker i ett samtyckande och schysst sammanhang.
Ja.
Och jag vet inte om jag hade haft samma tanke kring min sexualitet om jag hade bott i någon liten landsbygd i Värmland och fått testosteron. Liksom. Ja. Då kanske jag bara hade varit så här frustrerad.
Ja,
och
förstår. Ja, men jag tänker också hur viktig miljön är för många av oss ju, eller för alla av oss ska vi snarare säga, just i utforskandet och tillåtandet. Jag tycker du återkommer ju till ditt queer community. Jag tänker att det är också en viktig symbol för trygghet. Att få, känna en trygghet att få ut och flyga.
Verkligen, verkligen. Och jag har ju liksom, jag har ju levt poly också, så jag har ju levt med att man inte bara har en partner.
Yeah.
Så det är så många saker som klaffade på exakt rätt tid som gjorde att jag kunde, jaha okej, testa på saker med olika människor i olika typer av sammanhang i samband med att jag också gick igenom en ny pubertet ju.
Yeah.
Så att jag har ju haft tur på det sättet.
Det är ju samma sak som du säkert fick höra av dina sexologer i Norge, för de pratar ju inte bara om könsdysfori utan också om könseufori. Vad som också finns för glädje i kön och glädje i den här processen som transpersoner många gånger genomgår i den könsbekräftande vården, att det också finns plus i det. Du hade tur som fick gå igenom puberteten en gång till, för då kunde man ju välkomna de förändringarna på ett annat vis.
Verkligen, och jag säger, ja, nu tycker jag det är irriterande att raka mig.
Ja.
Men då, så jag fick ju skäggväxt jättesnabbt. Mm. Det tog väl kanske ett år innan jag hade helt skägg liksom, på testosteron. Och mitt målbrott tog väl kanske 3 månader, så var det klart.
Ja.
Så att sådana saker som är fruktansvärt när man är 14.
Mm. Var något du längtade efter då?
Ja, var någonting som bara, ja men det här är lite kul.
Mm.
Jaha, det har dykt upp ett hår där. Jaha, vad spännande. Ska jag ha hår på tårna nu? Jaha, det är en sån person. Sen så är det ju saker som kommer med hormonbehandling och pubertet och så här som inte är jättekul såklart.
Vad kan det vara för till exempel?
Nej, men till exempel så har jag ju extremt torra slemhinnor.
Mm.
Och det gör ju att, ja men jag måste akta mig för allt, annars var jag ju svamp.
Ja, förstår.
Och det är ju inte så där jättekul.
Nej, jag har fortfarande inte träffat någon som tycker att svampinfektioner är kul.
Nej,
faktiskt.
Jag har ju liksom... Ja, men sen vid något tillfälle har jag ju testat på liksom, så ha penetrerande vaginalsex.
Mm.
Och ja, jag blöd ju som att jag har menstruation.
I samband med penetrationssex då?
Ja, för att mina slemhinnor är så jäkla sköra.
Så att,
det har inte varit smärtsamt eller så, utan mest att det är irriterande och så är jag ju lite mer utsatt för, ja, men för rivsår. Så jag måste alltid kolla naglarna och även liksom när man gör saker utanpå liksom.
Ja, ja. Det är ju en fin del av liksom inledningen av sexet. Hej, får jag kolla på dina naglar?
Ja, men så här kan Flata göra det, kan väl jag göra det?
Ja, såklart. Kära värld, det är inte exklusivt bara för dem. Du pratade om att du inte har gjort nedre kirurgi, alltså. Nu vet jag inte hur det är för dig, men just tekniken kring att konstruera det som medicinskt kallas för penis via plastikkirurgi, den tekniken är ju kass, om vi ska prata klarspråk. Den har ju inte kommit lika långt som när man konstruerar en neovagina, alltså en ny vagina för transkvinnorna. Men vad har du för relation till ditt underliv idag?
Alltså, jag vill ju inte göra någonting med det.
Nej, för det är en väldigt vanlig föreställning som jag möter på när jag är ute och undervisar om det här i vård. Att man tänker så här, men alla transkillar måste ju må dåligt utifrån att de inte har en snygg penis.
Ja, jag har ju haft liksom sexdrömmar där jag har en penis och känner att jag liksom penetrerar någon med en penis. Och så.
Ja.
Så att hade det funnits möjlighet att skapa en penis med full känsel, möjlighet till penetration, möjlighet till att kissa med men så här, en funktion som en penis brukar ha. Och jag inte skulle få massor med problem i form av fistler.
Precis.
Eller 15 000 operationer, så fine, då skulle jag kanske funderat på det.
Ja.
Men jag trivs jättebra med min klitta som den är. Den får vara som den är.
Bra.
Och nu läste jag att det kommit ny forskning som visar att klittan faktiskt inte har 8 000 nerv, men över 10 000 nervändningar. Den här härliga queer surgeon på Instagram som man ska följa.
Jag såg att du tipsade om det. Jag kanske ska skriva in det i avsnittsbeskrivningen, länken till den.
Och queer surgeon är ju en amerikansk queer kirurg, obviously.
Ja.
som jobbade exklusivt med könsbekräftande operationer.
Mm.
Så gör neovaginor och gör mastektomier eller bröstborttagningar och så. Så jag såg att, ja, nej men alltså, om jag har ett organ som har 10 000 nervändningar och som funkar för mig och som funkar för min sambo eller person jag har sex med, varför ska jag gå in med en kniv och skära i det?
Nej, och jag tänker att det där är många gånger också spegling på de normer vi har kopplat till. Ja, men delvis genus och kön, men också föreställningar på hur kroppar ska vara.
Mm.
Det där är ju någonting som jag också har haft jättemånga i samtal kring. Så här, men om jag definierar mig som den här typen av man, eller den här typen av kvinna, eller den här typen av icke-binär, måste jag följa ramen och köpa liksom hela paketet i en könsbekräftande vården? Och svaret är ju nej. Alltså vården är ju till där för att hjälpa dig utifrån dina behov idag.
Verkligen. Och som enda gången är det lite tråkigt att inte ha penis på det sättet, det är ju när man byter om på simhallen och så. För att ja, men det är inte lika kul att så här, klä av sig naken i ett sammanhang där det finns väldigt många cis-män.
Yeah.
Jag tycker att det är svårt med cis-män i grupp, och det har ju också kanske med min kvinnliga bakgrund, min feministiska bakgrund och så, att jag är inte trygg i sådana typer av sammanhang, och det är något som jag har behövt liksom lära mig att bli bekväm med. Men jag är inte bekväm riktigt fortfarande med att klä mig naken i de sammanhangen. Det begränsar mig, för att jag har ju ett barn som går på simhall. Ja, men jag kommer ju behöva ta med honom i omklädningsrum så småningom.
Mm.
Jag kan inte låta min sambo göra det bara.
Mm.
För snart så är ju hans, snart hade 2 år, men så småningom kommer han vara så pass stor att han kommer inte vilja vara med in i tjejernas omklädningsrum.
Nej, precis. Och det där är ju också en utmaning som många av oss går med, men som blir extra starkare för man har transerfarenhet eller trans, att just vara i de här sociala sammanhangen kan ju också påverka en, plus som minus.
Mm. Som tur är så har ju väldigt många simhallar och gymbås numera med dörrar. Så att jag brukar läsa det på det sättet att jag går in där, så låtsas jag vara typ någon blyg cis-kille som inte vill visa upp sig.
Och det finns ju de som är cis som också trivs. Men du berättade att du hade en 2-åring. Nu kanske den inte är liksom observant på det sättet. Men hur tänker du kring ditt barns eventuella frågor?
Ja, så mitt barn har ju sett mig naken. Jag badade ju med mitt barn.
Ja, bra.
Men jag har ju en ganska naturlig relation till min kropp. Jag skäms ju inte för min kropp på något sätt. Men jag försöker liksom prata med mitt barn. Liksom att, ja, men du har snopp. Och du har det här könsorganet, liksom, och du vet att pappa har det här, och vissa killar har det här, och några tjejer har det här. Det är svårt att prata med en 2-åring, för dem...
Såklart. Men börjar man i tid så kommer det vara lättare sen, kan jag avslöja, som har en 9-åring.
De är ju väldigt mycket där att de, jaha, okej, kolla traktorn. Så, men vi försöker ju läsa böcker, och jag har ju letat lite efter någon bok där huvudpersonen är transman till exempel. Men det finns väldigt få sådana böcker.
Mm.
Det finns ju en amerikansk transman, Tristan Reese, som har skrivit den.
Kanske också någonting vi ska lägga till i avsnittsbeskrivningen.
Ja, han har burit i alla fall ett av sina barn. Jag tror att han är gift med en cis-man, så jag vet inte om de har adopterat ett och burit liksom ett, eller om det är båda. Och han har skrivit en bok om hur det är att vara transman och bära, som en så här barnbok.
Jag tänker också att det är ett viktigt steg i hela representationsdiskursen, att vi behöver också se fler saker för att också kunna beskriva det för delvis oss själva förstås, men också för de små vi har i närheten av varandra.
Absolut.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mm. Men jag blir också väldigt nyfiken utifrån din verksamhet som doula. Och du har ju ett väldigt bra Instagram-konto som jag också kommer att länka till i avsnittsbeskrivningen. Delvis vet nog inte alla lyssnare vad en doula är. Men kan du inte berätta lite om den verksamheten som du driver utifrån det?
Ja, men absolut. Så traditionellt sett så är ju doula en cis-kvinna som hjälper andra cis-kvinnor vid graviditet och förlossning. Det är grunden. Nu finns det ju doulor för allt.
Ja, nästan. Jag har ju balansrat upp.
I Sverige så är det ju mest vanligt med förlossningsdoulor, så folk som stöttar vid förlossning. Men det finns ju också postpartumdoulor som hjälper första tiden med bebis. Det finns ju fertilitetsdoulor som hjälper på resan mot att bli förälder kanske. Vi har dödsdoulor i Sverige som hjälper vid livets slutskede.
Ja. Abortdoulor,
abortdoulor finns också som stöttar om man gör en frivillig eller ofrivillig abort. Om ofrivillig så menar jag då att det har blivit ett missfall eller så. Ja. Och sen i USA så har man ju också transitionsdoulor, så doulor som hjälper till vid könskorrigerande eller könsbekräftande behandling.
Vad fint.
Det finns ju inte riktigt här i Sverige.
Nej.
Jag är ganska traditionell, så jag är mer av en förlossningstyp av doula. Mm. Jag jobbar också med fertilitet. Och jag riktar mig till queera. Det innebär ju då att jag stöttar inför eller efter med fertilitetsklinik till exempel. Kommer lite pepp eller råd kring behandlingar. Så jag är ju inte läkare, jag är inte psykolog, jag är inte...
Men
jag har ingen klinisk eller medicinsk utbildning.
Nej. Men du måste ju kunna använda din pedagogiska ådra otroligt
mycket. Ja, precis. Jag pedagogiken mycket. Men, så det är inte så att man kommer med och får kuratorsamtal. Men jag är en lyssnande medmänniska som har ganska bra koll på processerna. Mm. Har bra koll på vad läkare brukar säga. Och kan ge råd och stöttning kring det. Och en axel att gråta på om man känner att man behöver det. Men jag stöttar ju också vid förlossning. Och då innebär det bland annat att jag ger den som är gravid och eventuella partners, om det finns sådana.
Yeah.
Förlossningsförberedande övningar kanske, eller samtal, eller de kanske har med massagetekniker. Eller, ja, det kan vara lite olika, men förbereder inför förlossning helt enkelt. Mm. Och jag brukar alltid, om det finns en medförälder, eller flera, ha enskilda samtal med dem för att prata kring deras tankar om förlossning. Ja, men många är ju rädda. Man ser vad som står i tidningar och många är rädda för att saker ska hända med den födande som ofta är en person de älskar. Och många vill ju inte sitta och prata om det när den gravida är med. Och sen så har man lite olika kring jour, men jag brukar ha jour 2 veckor innan beräknad förlossning. Och det betyder att man når mig 24 timmar om dygnet, sms eller samtal.
Mm.
Och fram tills bebis är fött. Ringer man mig då och säger, nej men nu åker vi in, då kommer jag och möter. Och jag har inställningstid på max 3 timmar då.
Ja, precis, beroende på var.
Ja.
Just att du har nischat in dig på queera personer, vad, jag vet ju det här men mina lyssnare kanske inte vet, vad skiljer liksom queera personers graviditet och förlossning i jämförelse med liksom heterocis-normativa personer?
Alltså rent fysiologiskt, ingenting.
Noll.
Men bemötande skiljer sig ju.
Mm.
Och jag brukar alltid säga det här när jag träffar på folk, att jag gör ju inte det här för att bärsa barnmorska på något sätt. Jag har jättemycket respekt för barnmorskorna och den professionen och den kunskapen som barnmorskor och även förlossningsläkare besitter.
Yeah.
Och det är inte barnmorskors fel att HBTQIA-frågorna har nonchalerats på barnmorskutbildningen. Det är inte deras fel.
Nej.
Och det är inte deras fel att regionerna inte ger barnmorskorna fortbildning i de här frågorna, trots att det är 20 år sedan samkönade kvinnopar fick landstingsfinansierad.
Nej, det är ju ett stort systemfel, så, absolut.
Ja. Men det finns ju fortfarande problem med vad gäller bemötande.
Mm.
Det fortfarande finns barnmorskor som vägrar kalla den icke-bärande föräldern för mamma, om det är 2 kvinnor. Ja, men som inte fattar att man kan identifiera sig som kille och vilja bära ett barn. Det är det problematiskt med barnmorskepåtagningens journalsystem. För man kallar inte folk med manligt personnummer. Så det finns jättemånga transmän som aldrig någonsin går på cell.
Ja, det är också ytterligare ett systemfel. För då går man ju på det juridiska registrerade könet.
Precis.
Snarare.
Och man förstår ju varför. För majoriteten av de som har ett kvinnligt personnummer är ju personer födda med fitta. Liksom. Mm. Och majoriteten av de som har manligt personnummer är ju personer födda med penis.
Mm.
Så att det är inte svårt att se var det här kommer ifrån. Men det finns ett stort mörkertal där ute så här, över personer som har penetrerande vaginalsex och inte gör sina cellprov på grund av att de kanske inte vågar ringa själv. För det säger de ju. Att, ja, men vi tar emot dig, men du måste ringa själv och boka.
Precis så.
Jag skulle ju aldrig ringa till en kvinnoklinik och bara presentera mig som, hej, du heter Fredrik.
Hej Fredrik, jag behöver ta ett cellprov.
Ja, jag skulle inte gå in i den diskussionen och jag är ändå ganska trygg i mig själv och i min identitet. Ja, så det är ju det. Och sen så är det ju det här med hur man blir bemött av samhället också. att väldigt många förlossningsförberedande kurser och föräldrakurser är extremt heteronormativa. Man pratar om fördelning av hemuppgifter i hemmet pratar man ju om, och det är lite så här, ja, men du som är pappa, det är fortfarande jättemycket så. Och jag vet att det finns personer där ute som håller i profylaxkurser och ser sig vara liksom HBTQ-inklusiva, men som fortfarande pratar om mamma-partner. Och då är man inte HBTQ-inklusiv, för att mamma är relation till barnet, partner relation till den andra vuxna. Ja. Man är inte partner till sitt barn.
Nej, det är ju direkt olagligt också.
Så. Ja. Det vore jättekonstigt.
Ja, det vore jättekonstigt. Ja.
Det kan kanske vara så här små saker, egentligen. Så här små mikroaggressioner, små saker som gör att man känner sig dåligt bemött, eller man känner sig inte sedd, eller man känner att den här personen är inte ett bra stöd för mig.
Mm.
Och tillhör man en minoritetsgrupp och blir utsatt för mikroaggressioner hela tiden och känner den här minoritetsstressen, stressen över att bli utsatt för aggressioner och behöva passa in, då är man ju inte heller trygg.
Nej.
Och att vara trygg och känna att man mår bra, det är ju A och O för att få en lyckad start på sitt föräldraskap, men också för att få en bra förlossning.
Mm.
Så det är liksom min grund. Jag vill ju att alla ska få möjlighet till en bra start på sitt föräldraskap.
Ja, utifrån trygghet.
Utifrån trygghet, ja.
Och det kan man också dra en parallell till din historia med den här tryggheten i queera communityt när du skulle göra din könsidentitetsutredning. Att just trygghet är något som också återkommer väldigt mycket forskning kring tutti frutti när det kommer till hälsa. Va? Både i samband med förlossning, men också i förhållande till sexualiteten. Det var ju en av de väldigt tydliga forskningsfynden som jag gjorde när jag gjorde den här antologikapitlet om sexuell rådgivning för personer som är trans. Att det var ju det som var det viktigaste. Det var jättebra att du också poängterade. Rent medicinskt så skiljer det faktiskt ingenting. Utan det är så mångt och mycket fråga om bemötande och trygghet. Vilket ju också är två teman som är så viktiga kopplat till sexuell hälsa. Oavsett om man är trans eller cis så är det ju det. Men det som var röda tråden i forskningen då, om jag hoppar tillbaka till det. Det var ju att de två temana som också påverkade den sexuella hälsan och välbefinnandet hos transpersoner, oavsett om man var binär eller icke-binär. Det var ju hur man mådde generellt, men också hur man såg på sin egen kropp. Och det är ju båda två väldigt relaterat till könsdysfori. Att man behöver också hjälp och stöd i de frågorna. Sen när jag ytterligare töntade ner mig i själva forskningsstudien om vad det fanns för sexuella problem som många transpersoner ville söka för. Det var ju egentligen som alla andra cispersoner också. Lustproblem, orgasmproblem, erektionssvårigheter och genitala smärtor. Att det var de här vanliga sexuella dysfunktionerna som man hade problem med. Men som till sin följd kunde bero på antingen en könskonträr hormonbehandling, att man märkte just att slemhinnorna förändrades på grund av testosteron, eller att erektionen förändrades med tanke på östrogen. Att det blev liksom en förändring i kroppen kopplat till hur man var van vid att ha sex, och då behövde man en arena att prata om det. Hur var det för dig i din könsidentitetsutredning? Fick du stöd kopplat till det praktiska i sexualiteten? Oj, vilken mimik. Det ser inte lyssnarna. Då får du berätta.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Nej, det var ju inte någonting man pratade om. Jag kan inte komma ihåg att det nämndes alls. Ja, men jag var ju ihop med en annan transkille då.
Mm.
Och ja, nej, men det var väl lite konstigt. Men det var ingenting som diskuterades överhuvudtaget. Utan det var snarare så här, ja, så är det så här, du ska träffa kirurgen.
Ja, och det blev väldigt medicinskt.
Ja, det blev på den nivån. Och det här var den tiden där föreningen KIM fortfarande fanns. Det är ju jättelänge sedan, men
ja.
Nu finns ju föreningen Transammans.
Ja, som vi också ska länka till, för de är ju bra.
Ja, och Transammans är ju en organisation som är för transpersoner, icke-binära och alla anhöriga och närstående som stöttar liksom transpersoner. Så alla får vara med om man är schysst.
Mm, ja, precis. Bra medlemsvillkor.
Ja, men typ. Innan dess så fanns ju KIM. Och KIM var ganska kortlivad. KIM höll på kanske 3 år totalt. Mm. Men en sak som KIM fick igenom var att man som transman kunde få tillgång till medicinska proteser. Penisproteser. Och det var ju spännande. Så jag var ju i slutet av min utredning när vi liksom fick igenom det här. Så det var det ju prat om. Att, ja, men vill du testa och prova på? Jag bara, nej, varför ska jag limma fast någonting som jag inte kan använda mig av? Men det vet jag en del som testade på. Så jag fick ju vara med och klämma och känna. Och det var ju bra proteser. Mm. De är ju riktigt, riktigt snygga.
Mm. Så visuellt kan det visuellt vara ett hjälp.
Visuellt, de är ju bra som byxfyllnad. Ja. Och vissa de hade ju så här lite halvstånd. Så man kunde också bända upp dem. Och man kunde ha penetrerande samlag med dem.
Ja.
Men det var ju ingen känsel.
Nej.
Så man fick ju liksom sätta på någon klitorisvibrator eller någonting i tillägg för att man skulle känna någonting.
Mm.
Men det är det jag kommer ihåg att det pratades om.
Inte. Så det var liksom snarare av andra intresseorganisationer snarare än vårdapparaten.
Precis. Mm.
Vi ska börja knyta ihop här, Fredrik. Jag skulle kunna prata jättelänge med dig, för det här är ju ett så spännande område och du är väldigt trevlig att prata med. Är det någonting som du skulle vilja skicka med till lyssnarna kopplat till temat med trans och sexualitet?
Dina lyssnare, är det framförallt personer som jobbar med de här frågorna eller personer som...
Vet du, det är jätteblandat. Ja, jag får feedback både från professionella som lyssnar för att förkovra sig, men också från privatpersoner som har ett intresse.
Jag tänker att det här med att man har koll på att dels att transpersoner inte automatiskt är asexuella.
Det är bra
kan poäng. Kan ju vara bra. Könsdysfori och sexualitet behöver ju inte hänga ihop. Man kan ha ett riktigt bra sexliv och vara en sexuell person även om kroppen känns fel. Med rätt personer med sig själv ju.
Ja.
Dels det kan ju vara bra att ha koll på. Men även det här med att man inte heller behöver vara straight som transperson. För det är ju vissa som tror också att ja, den här personen är flata, trivdes inte som flata, blev kill istället så att han kan vara hetero. Nej.
Då kanske vi ska passa på att upprepa det att så här, sexuell läggning är en fråga och könsidentitet är en annan.
Precis.
Sexuell läggning handlar om vem man vill gå till sängs med och könsidentitet är vem man eventuellt går till sängs som.
Sen är det ju klart att det finns ju personer som identifierar sig som flator. För att det kanske i samhället vid vissa tillfällen kanske är lättare att komma ut som homo.
Mm.
För att det är något som samhället har koll på och samhället vet vad det är. Men om man sen kommer på att nej, men det är trans jag är.
Mm.
Och fortfarande tycker att tjejer och kvinnor är det bästa som finns. Ja, men då är man ju hetero. Men man kan ju också vara bög eller flata.
Det är mycket språk i detta. Men språk är en viktig del för att hitta sin egen identitet i den världen vi har valt att konstruera för oss. Tusen tack att du kom hit och pratade i Hur är det med sexlivet?
Ja, tack för att jag fick komma, Kalle.
Det var det, hörni. Nu ska vi knyta ihop säcken av den här veckans avsnitt av Hur är det med sexlivet? Jag vill skicka ett stort tack till er som har lyssnat och tack för alla er som fortsätter att skicka in era frågor till mig. Det finns mycket att jobba vidare i detta sexologiska fält. Sprid gärna podden om ni tycker att den här är spännande, vart som helst. Jag vill gärna nå min folkbildning på så många sätt som möjligt. Det är viktiga frågor, vet ni. Fortsätt att ta hand om er själva så hörs vi igen nästa vecka. Tjoho!
Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.